Det är tisdagen den 30 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara, vänner. Det är nu 12 dagar kvar till valet och vi på Ledarredaktionen ska göra vårt bästa för att guida er igenom dessa och reda ut vad som händer och varför det händer. Med mig för att göra det idag har jag en samling kollegor och närstående, nämligen Tove Livendal, Jesper Sandström och Linnea Dubois. Varmt välkomna alla tre.
Tack.
Tack, tack.
Vi ska hinna med en allmän genomgång av stämningsläget och valrörelsekänslan. Vi ska hinna med tre snackisar i valrörelsen och så ska vi ha ännu ett avsnitt i serien Så fungerar en ledarredaktion. Den här gången med tillägget i valrörelsen. Linnea, bara kort presentation av dig. Du var ju hos oss i somras. Nu har du övergått till att vara på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, där du är skribent på tidningens Median. Och så är du då också framför allt ordförande för Fria Moderata Studentförbundet. Stämmer det?
Det stämmer.
Och Jesper, du är vår producent och Tove är vår chef, så att då vet vi vem alla är. Tänkte börja med dig, Linnea. Vad har du för tankar om du liksom helt... liksom få blomma ut i vad du övergripande tycker om valrörelsen. Vad känner du då?
Ja, ungefär så känns det väl just nu. Det är lätt att bli frustrerad, kan jag känna. Man befinner sig i en liten speciell position när man, så att säga, inte bara är väljare utan också befinner sig i närheten av alla dessa människor som gör en massa saker. Men den ihållande känslan är att man drunknar, och man drunknar inte i begåvade resonerande utspel, utan man drunknar i tjafs, osakliga påhopp och tilltagande grader av repression. Så jag tillhör väl de som är lite allmänt uppgiven kring det politiska läget.
Ja, det låter dramatiskt. Jesper, du verkar vara inne på lite för att samma sak, för du skrev till mig tidigare idag att dina tankar om valrörelsen inte lämpar sig i tal, i alla fall inte i en podd som bär Svenska Dagbladets varumärke. Det låter ju också dystert. Kan du ändå försöka sätta ord på din känsla lika väl som Linnea just gjorde?
Ja, jag raljerade väl lite, och det är väl så att vara en arg ung man ute i landsorten att man gärna tar till svordomar och könsord när man drabbas av en massa känslor man inte riktigt kan hantera. Men, nej, men jag känner ju lite samma sak som Linnea, att det inte är direkt i de allra smartaste resonemangen man drunknar i, utan det är en väldig massa käbbel, en väldig massa negativitet och väldigt lite diskussion om, ja, men det som du lyfte i ditt valmanifest till exempel, vad vi faktiskt behöver göra för att Sverige ska bli bättre på lite längre sikt.
Okej, men så här då, det som Jesper och Linnea, ni säger nu har jag hört från ganska många personer, jag ser det ofta i sociala medier, är att valrörelsen är enfaldig, den är fånig, man blir bara deprimerad. Det väcker ju liksom följande frågor hos mig, bland annat så här: för det första, har det inte alltid varit så? För det andra, är inte ni lite fåniga, om jag får vara så som liksom koketterar med liksom hur jobbigt det är alltid med valrörelse? Och för det tredje, är det inte så liksom att det är så här politiken ändå måste bli när vi närmar oss ett val, att det kanske blir lite knepigt sådär, men det är ändå liksom, ja, det är så politiken ser ut och alltid gjort det. Vad tänker du om det, Linnea?
Oj, har det inte alltid varit så? Den frågan lämnar jag till personer med några fler valrörelser i bagaget, tror jag. Men vad gäller frågan huruvida vi kokterar, i viss utsträckning så är det väl lätt att sitta och inte befatta sig med det. Men jag tror verkligen att det hade funnits utrymme även för en kort och koncist formulerad budskap som hade velat någonting, som hade antingen varit mer konkreta än för Sveriges bästa eller mer sakliga än brunhögen kommer att äta dina barn.
Okej, men då släpper vi in någon som har lite fler valrörelser bakom sig. Tove, vad tänker du om det här med att folk gnäller så mycket över den varelse, men kan den egentligen bli så mycket annorlunda? Hur ser du på det?
Jo, jag tror inte att det är ödesbestämt att det ska se ut på det här sättet. Nu kan man ju i och för sig säga att när folk säger att det var bättre förr, och tvingas berätta när det var som bäst, då brukar svaret alltid bli den tid då personen det berör var som bäst, och det är då alltså i förfluten tid, så det säger mer någonting om personen ibland. Men
det är ju därför jag aldrig lyfter fram det förflutna.
Ja, du är alltid som bäst nu. Nej, men jag tror att det är så att valrörelser har en tendens att generellt locka fram de sämsta sidorna hos olika personer och i partismen. Det blir den minst generösa attityden, det är flest ihopknåpande av halmdockor och sådär. Men det är också så att vi kanske sen lång tid är inne i ett läge där det känns mest viktigt att berätta för väljarna vad hemskt det skulle bli med de andra, snarare än att berätta hur bra man har tänkt sig att det ska bli med den egna politiken. Och det skiljer jag lite grann på att vi har haft en otroligt visionslös politik under decennier, där vi har haft politiker som har förklarat att man ska vara försiktig med liksom, att ta ut svängen och sådär, och som inte har kunnat, det har inte kunnat gå och få ur dem idéer om vart de är på väg någonstans. Så det har varit visionslöst, och så har man nästan raljerat över sagt att man ska inte hålla på med vision, utan det här ska vara realpolitik. Men för egen del så, jag går ju aldrig igång på att liksom, rösta för genom förtroendet som jag inte har, tänker den här har en idé om vad den tycker skulle vara ett bra land att leva i och vad Sverige ska ha för ambition om 5-10 år. Så att jag har haft svårt att hitta bra kandidater. Sen vill jag också bara tillägga att jag tror att närvaron av sociala medier fungerar som en typ av förstärkare både i kvantitet och i volym, och då åt det negativa hållet.
Kvantitet och volym, är inte det samma sak?
Nej, det är det inte.
Nej, nej, volym, du tänkte röstvolym, exakt. Menar du då? Alltså. Aha, då är jag med. Jesper, du blev anklagad för att kokettera här av mig. Försvara dig.
Ja, nej, jag tycker inte att jag koketterar. Det är ju som Linnea säger, det är klart lätt att liksom ställa sig utanför och distansera sig. Men det tycker jag väl inte att jag gör. Alltså, jag har väl också dåliga sidor. Jag kan väl också hemfalla åt och skälla på Per Bolunds ytlighet, som jag har gjort i skrift, bara för att jag blev så förbannad när jag såg honom. Så att inte, jag står definitivt inte över någon. Men jag tror inte heller, jag tror som Tove, det är inte liksom strukturellt ödesbestämt så att valrörelser måste bli så här, utan jag tror att man skulle kunna tävla mer med att ha de bästa idéerna än att bara hacka på motståndarsidans sämsta idéer, och det är väl det jag på något vis försöker bidra till att vi gör i min roll som skribent och poddare och vad jag nu är.
Ja, det gör du sannligen. Ja, okej, då har vi stämt av stämningsläget lite då. Jag tycker ni ska gaska upp er lite och så här, gilla läget som militärerna säger. Det är så här det ser ut liksom.
Där kan man väl lägga till en sak apropå det här med att ställa sig utanför. Nämligen det att en väldigt stor del av väljarna står ju också i någon mån utanför. I så mått att man inte har en blind klanlojalitet till ett visst parti. Gör att den här pajkastningen fram och tillbaka, de kommer förstöra landet. Att jag misstänker att det inte resonerar superstarkt med någon som kanske inte intresserar sig för politik mandatperioden igenom, men nu ställer sig inför valet. Ja, okej, kan vi göra det här landet bättre? Vem kan göra det? Det spelar inte så jättestor roll vilken klan ni tillhör i partibemärkelse, om man får tillåta sig ett Märta Stenevi-moment. Alla står i någon mån utanför, och ett mindre pajkastande samtal skulle bjuda in fler.
Mm. Ja, men det är en vacker tanke.
Sen tror jag tror faktiskt också att det är så att alla, både de som då befinner sig mitt i valkampanjen och är liksom aktiv part där, vi som står sitter på liksom första plats på åskådarbänk, men också stor del av väljarkåren, vi delar en frustration över att det är många partier, det är lite otydligt vad som skiljer dem åt, och det är väldigt oklart vad som kommer att ramla ut efter valet. Det finns liksom inte, ja, man kan rösta på A eller B och så väljer man vad som är bäst, utan en stor del av medieuppmärksamheten kring det här valet handlar ju också om den förväntade svårigheten att bilda regering efter valet. Så att det på något sätt gör ju också att den röst som du förväntas lägga blir ytterst oklar. Vad är det egentligen jag röstar på? Och vad är det som kommer att hända efter valet? Och den sortens dunkelhet tror jag spär på den här känslan att det är inte jättekul.
Mm. Det är dunkla tider på många sätt. Om just detta, oklarheten vad man röstar på, kan man läsa Peter Santesson på Expressens ledarsida idag. Det är en text jag rekommenderar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hörrni, vi ska gå över på våra valrörelsesnackisar. Snackisar är då kvällstidningar för saker som folk upplever som relevanta helt enkelt. En i början på veckan har varit då två aktioner som genomförts mot trafiken i Stockholm av klimataktivister. De har limmat sig fast på gatan och därmed två gånger stoppat trafiken. I morse var det på E4:an nere i Västberga och igår morse var det i Solna vid Haga Norra, och då lyckades man med att även stoppa en ambulans med en svårt sjuk person som skulle in på Karolinska. Detta har förstås väckt stor uppmärksamhet och också hamnat i valrörelsen förstås. Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, skriver på Facebook idag att, nu citerar jag, Miljöpartiets aktivister äventyrar våra liv. Detta då bland annat Per Bolund, enligt Kristersson, försvarat civil olydnad tidigare och att klimataktivister från en organisation som heter Extinction Rebellion varit inbjudna till riksdagen av partiet. Jag ska säga att de som ägnade sig åt att limmas fast just E4 nu, det var inte Extinction Rebellion utan några som kallade sig, de skulle ta tillbaka våtmarken eller vad det var. Tove, vad tror du? Är det här någonting som kommer påverka politiken och valrörelsen?
Nej, eller så här. Parti- och kampanjfolk, de håller ju nu på att hyvla ner trösklarna på olika sätt, antingen för att bygga upp dem till andra partier som folk ska avskräckas från att rösta på. Men de som har bestämt sig för att Miljöpartiet har rätt problemformulering när de tittar på världen kommer inte avskräckas av det här, eller för att Ulf Kristersson liksom försöker trycka de här, limma fast de här aktivisterna på Miljöpartiet. Däremot, nu eftersom Mattias Svensson inte är med så måste jag stå för med Göteborgsvitsarna, så kan det ge flygbränsle till de egna leden där man tycker att man hittar en attackpunkt. Och det kan ju smitta av sig därför att väldigt mycket i kampanjen, det handlar ju om vad du har för tåga i de egna leden. Om det är kul att vara ute och knacka dörr och prata med väljaren, om du känner att du har medvind eller om det är motigt. Så att känslan av det moraliska imperativet kanske stärks på annat håll. Men nej, på det stora hela kommer det inte att påverka.
Linnea, vad säger du om anklagelserna i sak? Är det Miljöpartiets fel att ambulansen inte kommer fram? Och spelar det någon roll i så fall?
Ja, det är väl lite tillspetsat så. Jag tror generellt att man ska vara försiktig med att kleta extrema rörelser på andra. Det bidrar ju rent generellt om man lyfter sig från det enskilda slå på Miljöpartiet resonemanget. Vill vi att alla riksdagspartier över ska behöva ta ansvar för sina svansar, även om de blir väldigt, väldigt långa eller väldigt, väldigt långt bort? Kanske inte. I viss utsträckning så har Ulf Kristersson rätt i att Miljöpartiet har höga företrädare som har signalerat att det de här rörelserna gör är positivt och ett konstigt sätt och ett utomparlamentariskt sätt att bidra till miljörörelsens kamp, så att säga. Så i någon mån hade man kanske gärna sett en markering av att ja, civil olydnad är all ära, men ni kanske inte behöver stoppa ambulanser. Men helt har man inte lägga ansvar hos dem. I grund och botten så har de här rörelserna också egna gräns.
Jesper?
Ja, precis. Felet ligger hos den som gör de här sakerna och inte hos Miljöpartiet. Däremot så kan det förstås vara ett problem att ett riksdagsparti bidrar till att legitimera den här typen av civil olydnad. Och det tycker jag egentligen inte. Alltså, det värsta problemet är inte problemet i sig att någon dåre går ut och limmar fast sig på någon väg. Utan det värsta problemet där är den här synen som bubblar upp hos MP att det viktiga är att vi gör något dramatiskt och symboliskt som drar uppmärksamhet till sig. Och sen om vi lägger ner ett par kärnkraftverk och blir beroende av gas och olja istället, ja, det är en lite mindre fråga. Det behöver vi inte prata så mycket om. Så det är symboltjafsandet i sig som är det stora problemet.
Mm. Vi får se hur det går med detta och hur det går med bevarandet av diverse våtmarker. Vi ska gå vidare till nästa snackis. Det verkar gå ganska dåligt för Moderaterna, det verkar ganska bra för Sverigedemokraterna, visar opinionsmätningar, även om dessa är ganska splittrade och paradoxala, men den här tendensen finns i flera av dem. Varför har det blivit så, tror du, Tove, och vad kan Moderaterna göra för att bryta utvecklingen?
Ja, det är en svår fråga att svara på. Jag tror att nu har ju Moderaterna ägnat en del tid åt att förklara att de ska försöka samarbeta med Sverigedemokraterna, att de ska vara en del av regeringsunderlaget. Och det innebär ju att de har ägnat viss tid ändå att prata om ett annat parti. Och det tror jag är bekymmersamt, därför att då lägger man mer tid, alltså det är tid som man skulle kunna använda för att prata om sin egen politik. Och jag tror ju att Moderaterna behöver fokusera på att formulera ett alternativ som gör att borgerliga känner att den där vägen vill jag att Sverige ska ta. Det där känns hoppfullt och meningsfullt. Och det är, där tror jag att Moderaterna kanske är det parti inom borgerligheten som liksom verkligen har den förmågan. Och då kan man inte ägna sig åt att diskutera regeringssamarbetspartners. Och sen förstår jag också att politik handlar ju till syvende och sist väldigt mycket om matematik och förmågan att få ihop det där regeringsunderlaget när man sen sitter hos Andreas Norlén. Så att där har det också handlat om att både försöka se om Sverigedemokraterna kan vara en partner som man kan ha med genom det här budgetsamarbetet, men också att berätta för väljarna att det här gör vi och vi tycker vi har ändrat åsikt i det. Men det är ju att lägga fokus på någonting som inte är politikens innehåll.
Mm. Nu är det så att vi och andra har beskrivit att Moderaterna utkämpar trots allt något form av tvåfrontskrig där det finns väljare att förlora både åt sverigedemokratiskt håll och vänsterut. Det är väl uppenbart, tycker jag i alla fall, att det här tvåfrontskriget förs på väldigt olika sätt. Mot vänster attackerar man friskt. Mot Sverigedemokraterna har man då valt att vara ganska passiv. Jag tror jag uttryckte mig i gårdagens podd som att man nöjer sig eventuellt med någon liten artilleriduell ibland, men annars så är det helt stiltje. Jesper, vad tänker du om detta? Har man valt fel här? Skulle man liksom ha markerat tydligare mot SD, eller vad tänker du?
Nej, alltså jag vet, när det parlamentariska underlaget nu ser ut som det gör, och det som Tove säger, man behöver få ihop det om man sitter hos talmannen sen. Ja, ska man nu samarbeta med SD, då kan man ju inte gärna liksom gå i krig med dem i varje liten chans man får, utan den chans man har, om det nu finns politiska skillnader som är viktiga att liksom belysa, det är väl att förklara varför den egna politiken är bättre än det SD föreslår, och varför de då eventuellt borde foga sig till den linjen i ett samarbete. Men att gå liksom i något jämnstarkt krig med det parti som man har tänkt sig att samarbeta med och partier vänsterut som man absolut inte vill samarbeta med, det funkar väl inte rent tekniskt.
Nej, det gör det såklart inte. Å andra sidan kan ju Socialdemokraterna hålla en ganska kanske inte frän, men ändå liksom en ganska fast ton både mot Centerpartiet och Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och de ska man ju ändå samarbeta med sen. Varför kan S göra det men inte M?
Men är de så fräna? Jag vet inte om de är så väldigt mycket fränare mot C och MP än vad M har varit mot SD. Jag känner inte riktigt igen mig i det, men...
Nej, så kanske inte... Men det är ju som du säger, det har ju alltid varit en sanning att en borgerlighet som ska vinna över Socialdemokraterna måste vara eniga, och det är naturligtvis därför som Moderaterna har valt att göra som man gör. Tove, är det en sanning som inte, eller så här, enigheten och regeringsfrågan, det som borde avgöra, har man tänkt fel den här gången? Är gamla förutsättningar förändrade?
Ja, jag tror att man måste liksom titta på vad som har... Man säger så här, det gamla provet, man kan öva på gamla högskoleprov, men det kommer ändå vara ett nytt som man får skriva, och det kommer vara nya uppgifter även om en del av metodiken kan användas. Och här tror jag att det är ingen som längre förväntar sig enighet, för det har vi hela Sverige har lärt sig det efter den senaste mandatperioden, att det är ett nytt läge och det kommer sannolikt inte att återgå till en väldigt förutsägbar tillvaro, utan det är därför jag har pratat mycket om att parlamentet kanske kommer få mycket större roll framöver, och det finns någonting positivt och intressant i det, tycker jag. Så att då, då blir ju strategin det här som till exempel Centerpartiet säger nu, att bättre då att vi försöker få in så mycket som möjligt av vår egen politik i helheten än att liksom försöka baxa runt eller få ihop ett paket som ändå kommer att behöva kompromissas med. Och det där kanske är, så att det kanske är så att Moderaterna här har gått lite för mycket journalisternas ärende, de enträgna journalisterna som kräver att man ska kunna svara på vem man ska regera med, istället för att bara säga att det är en fråga vi tar efter valet. Nu ska vi försöka få så stort underlag som möjligt i den kompromissrunda vi ändå vet kommer att bli verklighet sen.
Mm. Linnea, om det är så som, vi vet ju inte det, men om det är så som ändå opinionsmätningarna pekar, att SD gör en bra valrörelse och att Moderaterna gör en mindre bra, hur lyder din analys?
Min analys, om det är så att det stämmer, hur det påverkar?
Nej, säg att det är så. Vad beror det i så fall på?
Då skulle jag ändå säga att Moderaterna borde ha varit tydligare. Visst finns det ett värde i att presentera ett någorlunda sammanhållet regeringsalternativ. Nog är det så att för att bilda en borgerlig regering så kommer man i dagsläget av matematiska skäl behöva ta stöd av SD. Men att man kan vara eniga på vissa punkter behöver inte ta exakt allt utrymme i liksom retoriken. Och jag gör bedömningen att Moderaterna har fokuserat väldigt mycket på att bara prata om det man har fullt stöd för i det regeringsunderlag man tänker sig. Och då drunknar lite den specifika moderata visionen. Oliver Rosengren, kommunalrådet i Växjö som kandiderar till riksdagen nu, har varit ute och försökt poängtera att vår ekonomiska politik skiljer sig väldigt mycket från Sverigedemokraterna. Det är möjligtvis en framkomlig väg att poängtera. Vi har egen politik också. Visst, det finns ett samarbete, men vi är fortfarande ett parti i det samarbetet. Vi företräder mer än bara liksom den okontroversiella botten, för att på så sätt markera att Moderaterna och Sverigedemokraterna bedriver inte samma politik. Om man lägger rötäggsdiskussionen åt sidan för ett ögonblick.
Sen är det ju förstås så att man kan ju diskutera taktik och hur olika partier påverkar varandra, men det är ju också så att Sverigedemokraterna är ju naturligtvis populära på grund av att de är populära. Jag menar, vi vet att de är starkast när det gäller brott och straff. 30% av väljarna anser att de är det absolut bästa partiet där. Och Sverige slog ju faktiskt årsrekord på årsnivå när det gäller dödliga skjutningar. Vi kommer landa 50% högre än tidigare rekordår. Det vet vi nu redan före valet. Det tror jag påverkar väl också, att sakfrågorna helt enkelt går SDs väg.
Så gör det, och de har ju, det är inte så här att det finns någon oklarhet att Sverigedemokraterna har reagerat väldigt starkt på den samhällsutvecklingen. Det är ju väl känt. Sen tror jag också att det fortsatt spelar roll att Sverigedemokraterna uppfattas vara mobbad som parti. Jag tror att det finns fortfarande många som reagerar på det och tycker att det ägnas för mycket tid att tala om hur hemska de är och vilka mörka krafter de bär, än att diskutera i sak, och jag tror att det gagnar dem.
Mm. Det där tycker jag har upplevt mycket också ute i landet, liksom bland gamla bekanta uppe i Gällivare och sådär, att det finns fortfarande en väldigt tydlig bild av att SD är underdogs, är emot etablissemanget, emot de som redan har suttit vid köttgrytorna och utmobbade därifrån, även om de nu börjar bli Sveriges tredje eller till och med näst största parti.
Ja, och så är det ju. Hela Socialdemokraternas kampanj går ju ut på att SD inte ska få makt. Det finns ju ingenting annat där, så att det vore väl kanske förvånande om det inte blev så. Hörrni, vi ska gå vidare. Dags för ännu ett avsnitt i vår mycket allmänbildande serie Så funkar en ledarsida, nu med tillägget i en valrörelse. För det är inte alla som vet, inte ens vi som jobbar på ledarsidor ibland faktiskt. Vad är det vi på ledarsidor ska göra? Vad förväntas vi göra? Vad kan vi göra i en valrörelse och vad får vi absolut inte göra? Tove, det är ju du som får stå för sakkunskapen här. Första frågan är helt enkelt, är en ledarsidas uppgift under en valrörelse en annan jämfört med annars? Förändras den på något sätt eller är det business as usual?
Det är inte business as usual, men vår uppgift är ju på något sätt evig. Vi vinner inte val åt partier, vi vill att våra idéer och värderingar ska få genomslag. Och på redaktionen så skulle jag förmoda att vi röstar på både olika personer och partier. Själv välja.
Jag tackar fan för det.
Själv välja. Och det handlar inte bara om att vi geografiskt befinner oss på olika håll och har tillgång till olika röstsedlar. Men också där själv väljer alltid personer före partier. Och då brukar det bli olika partier. Så det här med obunden moderat, det kvarstår även under valrörelser. Men sen är ju då vår uppgift att... Den är ju som alltid tudelad. Dels så vill vi ju någonting. Vi vill förändra Sverige i en frihetlig riktning. Och stärka incitamentet för politiker att vilja göra rätt. Och låta bli och göra fel. Men sen vill vi också göra läsare och lyssnare klokare. Genom att ge dem underlag för sitt eget tankearbete. Och då behöver vi ta hänsyn till var de befinner sig. Och det är det som gör att vi exempelvis har gått in i valrörelseläge med vår podd. För vi har bedömt att just nu är folks fokus på valrörelsen. Även om man är trött på den så vill man ändå hänga med. Och att vi har lekt med det här valmanifestet som form. Och urvalet i våra texter har större fokus på valet. En del texter är jätterelevanta, men vi har valt att tänka att de publicerar vi lite längre fram när folk har utrymme för att tänka på annat än de senaste debatterna. För det är en annan mottaglighet. Så att på det sättet så... är det inte business as usual, men uppgiften förändras egentligen i grunden inte.
Får jag fråga, stöter du på ibland en efterfrågan från läsare eller från andra att vi borde bli mer tydliga att vi tycker så här och därför ska du också tycka så, att vi liksom mer tydligt ska säga ni bör rösta på Moderaterna för ett maktskifte därför att, och behöver du hjälp med argument så är de A, B, C. Eller är vi tillräckligt konkreta där?
Alltså, Moderaternas partiledning skulle nog gärna se att vi gjorde det. Nej, men skämt åsido. Nej, jag skulle nog säga generellt sett så jag får inte liksom den sortens krav. Det kan komma så här, partimänniskor kan tycka att vi borde hjälpa till bättre. Så kan det nog vara. Och det är stående, jag tror att Den diskussionen har Håkan Hagvall och Mats Johansson och P. Anders Linder fått ha också. Men däremot så sen är det ju så att även om vi då tänker olika och så där på redaktionen så har vi ju i grunden värderingar som finns att säga på samma planhalva. Och jag kan säga att vi är helt ense att vi är ens i en annan regering. Och då kan man ju så att säga... berätta om skälen för varför man tycker det och vad vi skulle vilja se istället. Och det tycker jag, det gör vi. Och nu har vi ju i år valt att göra det genom att göra personliga valmanifest. Och verkligen var och en berätta, det här är min agenda, det här drivs jag av, det här tycker jag är viktigt, det här skulle jag vilja att politikerna gjorde. Och det tycker jag, det är ju ett sätt att vara väldigt transparent med hur vi tänker och tycker.
De här valmanifesten då, de har ju skrivits av bland annat vi som pratar i den här podden. Totalt är det väl 8 medarbetare som har skrivit. Tove, har du fått några reaktioner på dem eller?
Ja, är vi 10 faktiskt blev det till slut.
10 eller? Ja.
Nej, men det har varit väldigt positivt. En del av våra läsare har en överdriven tro på att vi vore lämpade att starta och bilda ett parti.
Och herregud så fel de har.
Ja. Men på den mer substantiella bogen så uppskattas det just att vi bekänner färg, att vi tycker någonting själva. Vi har fått beröm både för att det har varit just idéer men också för att det ibland har varit konkretion. Vi har ju haft lite olika typer av program. Och jag själv då som har en tendens att sväva ut och resonera och fram och tillbaka. Jag ansträngde mig faktiskt för att i punktform försöka trycka fram ett antal reformer jag gärna skulle se att en ny regering gjorde. Men också att vi står för vad vi tycker och att det finns en bredd. Så det har varit den positiva feedbacken. Inget klagande.
Ja, vad skönt. Alltså, ledarsidor är ju olika. Jag såg faktiskt till min stora häpnad igår att Aftonbladets ledarsida hade gjort en valfilm som handlar om Moderaterna och Sverigedemokraterna och ni kan tänka er ungefär budskapet. Den tyckte jag i princip hade kunnat vara gjord av kommunikationsavdelningen på Socialdemokraternas partihögkvarter. Är det någonting vi borde ägna oss åt, Tove?
Nej.
Har du funderat på det? Göra valfilmer?
Nej, verkligen inte. Inte av den karaktären. I så fall så skulle vi göra dem, men de resurserna har vi inte. Då skulle vi ha gjort dem på våra egna valmanifest. Det kanske kunde ha varit roligt. Men nej, verkligen inte.
Nej.
Jag brukar ju säga, och det menar jag helt gravallvarligt, att om jag någonsin hade upplevt att Tove, eller vem som nu chefar för tillfället, Peter eller någon annan om det är på sommaren, om någon av er hade varit tillnärmelsevis så devota i förhållande till det moderata partiet som jag kan uppleva att Anders Lindberg blir i förhållande till Socialdemokraterna, då hade jag sagt upp mig på studs och så hade någon annan fått producera den här podden.
Anders Lindberg då, ska vi berätta för er som inte vet, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Ja. Linnea, har du haft nöjet att betrakta denna valfling från Aftonbladets ledarsida?
Jo då, jag har haft det odelade nöjet att titta på den här lilla parodiska sketch.
Är du sugen på att göra egna?
Göra egna. Det var ju inte överdrivet imponerande det Aftonbladet lyckades åstadkomma. Det är klart att det hade varit roligt på sitt sätt att slänga in en plojig valfilm i sörjan, men jag tror kanske inte att en ledarsida är rätt plats att göra det på, om man inte hade gjort det som Tove var inne på, som utvärdering av valmanifesten, i så fall som ett sätt att nyansera eller i någon mån borgerligt intern kritisera, och det är inte det Aftonbladet ägnar sig åt.
Hörrni, vår tid har tagit slut. Jag ska bara avsluta lite lättsamt. Jag råkade faktiskt snubbla över partiledarnas favoriträtter i Altomat. Nu kommer jag att beskriva en favoriträtt och ni ska få gissa vem partiledaren är som ligger bakom den. Nu citerar jag. Jag gillar grillat. Kycklingspett i tandoori-marinad är min favorit. Jag brukar äta det med ris och en klick yoghurt. Att det är kolgrillat är viktigt. Det är oftast jag som står vid grillen. Vem var det jag citerade där?
Det måste vara Johan Persson.
Skulle kunna vara
någon annan som vågar gissa? Jesper,
jag får lite tandoori-vibbar av Kristersson, men inte.
Nej, alltså det här var ju inte rätt för 5 öre. Det är Nooshi Dadgostar som berättar om detta. Johan Persson, han är ju grillmannen framför andra, men hans favoriträtt, det är då röd curry med svart ris. Han säger så här: barnen älskar det och det är ganska gott om jag får säga det själv.
Ganska.
Och så en ytterligare ni ska visa. Ja, Nisa, den lyder bara pizza.
Jimmy Åkesson.
Ja, självfallet är det Jimmy Åkesson.
Den svenska nationalrätten förstås.
Bonusinfo är ju att Jimmy Åkesson, i alla fall enligt vad han påstod för 10 år sedan, inte äter fisk. För då hade nämligen Sverigedemokraternas dåvarande tv-kanal och så här hemma hos honom, jul hos Jimmy eller något sånt där. Och då berättade han att hans julbord inte bestod av sill, för att, och han sa det här bara liksom helt iskallt, jag äter ju inte fisk. Och liksom reporten accepterade det var liksom ingen diskussion. Jag minns att jag tyckte det var mycket märkligt, men så var det i alla fall då. Jag vet inte om han fortfarande är.
Det är en ansenlig del av det svenska kulturarvet som man därmed går miste om.
Ja, precis. Ja, mycket märkligt.
Men han äter...
Ja, kött äter han, tror jag.
Men det är bisarrt.
För han pratar om köttbullar då. Jag undrar om inte det här finns kvar på YouTube någonstans. Det är möjligt att man får leta upp och titta om man känner för att ha julmys med Jimmy Åkesson. Ja. Hörde, stort tack Tove Livendal, Linnea Dubois och Jesper Sandström för att ni ville komma och prata med mig idag.
Tack Andreas.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde göra i framtiden, inklusive valfilmer. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han har suttit här och pratat med mig. Han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.